Nu gick det inte längre, hörni. Nu var det för varmt. Fötterna längtar efter sin befrielse hela den kalla delen av året. Så är det. Det är fantastiskt att vi får gå in i den varma tiden på året. Och vi befinner oss i en gudstjänstserie om kvinnor i Bibeln. Vi har berört några olika sådana. Och idag så tänkte jag att vi ska komma till historien om Ester. Där har vi den. Ester är ju en väldigt fascinerande bok och historia som har jättemycket att säga oss. På samma sätt som Ruts bok så nämns ju inte Gud i Esters bok. Men han finns ändå där. Bakom kulisserna så verkar Gud och styr händelserna på ett väldigt fascinerande sätt. Hur många tänker att man har koll på historien om Ester? Ja, men jag kan den berättelsen. Några stycken vågar räcka upp handen. Vilket århundrade utspelar sig historien om Ester på? Är det någon som vågar sig på en gissning? ...1400 år innan Kristus är att ta i. Men det är frimodigt att våga gissa. Men tar vi bort en etta så hamnar vi rätt. 400 år innan Kristus. Här är vi liksom i slutet av den gammaltestamentliga berättelsen. Sen följer 400 tysta år, brukar man säga, mellan gamla och nya testamentet. Så Ester är ju kronologiskt en av de sista böckerna i gamla testamentet. Israels folk har ju förts bort i fångenskap av babylonierna drygt 100 år tidigare. Man ockuperar Jerusalem, man går till slut in och river templet och så tar den babylonska härskaren Nebukadnessar med sig en massa av det judiska folket i fångenskap som varar i 70 år. Men sen händer det något. Stormakterna avlöser ju varandra på den här tiden i det här området, så då kommer det ett annat rike. Perserriket och tar över. Och perserna har en annan inställning till det judiska folket och ger dem tillåtelse. Kungen säger, ni får, om ni vill, återvända hem. Så det gör en del. En del av judarna återvänder till Jerusalem. Man börjar bygga upp templet igen och stadsmuren och så här. Men en del blir kvar i det området som man hade förts bort till. Det hade ju gått flera generationer och man hade liksom rotat sig där. Så Esters bok handlar om människor, några stycken, som bodde kvar i det område man hade förts bort till. Så man befinner sig i persernas huvudstad, Susan, på 400-talet före Kristus. Och kungen i det här området, han heter Ahasveros. Här har vi huvudpersonerna i berättelsen. Kung Ahasveros är en av dem, eller Xerxes som det står i vissa översättningar. Det var hans grekiska namn nämligen, och på det hebreiska namnet är Ahasveros. Xerxes är ett sånt namn som är lite svårt att uttala. Och vid ett tillfälle så var det bibelmaraton i Finspång. Så skulle man läsa bibelmaraton så här i närradion, Bibeln i ett streck. Och min gamla pastor Börje och hans fru Ingerd skulle in och läsa i Esters bok. Och precis innan Ingerd skulle in och läsa så fick hon syn på det här namnet Xerxes. Och så här, Börje, hur uttalas det här? Och Börje tittade på det och så sa han, kör med Xerxes. Och så knuffade han in henne i studion. Så hon satt där och sa, Xerxes hit och Xerxes dit. Det är inte lätt att uttala de bibliska namnen. Men Xerxes eller Ahasveros var kung i Perserriket. Och han var ju som de här kungarna och diktatorerna är mest. Han var fåfäng och stolt och maktgalen och ofantligt rik och mäktig och styrde allting. Det enda han inte kunde kontrollera egentligen, det var ju sig själv. Sitt eget humör och sitt drickande, sin karaktär på något sätt. Han hade behövt läsa i Ordspråksboken i kapitel 16 där det står: bättre en tålmodig man än en hjälte, bättre att behärska sig själv än att inta en stad. Det hade han inte läst, som vi kommer märka. Och den här berättelsen, den börjar med att en beskrivning av riket och kungen, hur han samlar alla sina stormän och furstar och håller rådslag med dem och berättar liksom, det här ska vi göra. Det kungens plan som inte står i Esters bok men som står i annan historia, det var ju att inta Europa och göra ett världsrike av Perserriket. Det var ju alltid målet för de här härskarna på något sätt. Och det gör han, men misslyckas, blir slagen av grekerna. Men han samlade sina män och har en 7 dagars fest och ska ju visa upp allt i prakten och pråligheten. Han är ju en fåfäng och stolt man och han vet hur man tilltalar andras fåfänga och stolthet. Så han visar upp, titta vad rik jag är, titta vilket mäktigt palats jag har, titta vilken vacker fru jag har, Vasti, som var drottning. Så han begärde att Vasti skulle komma ut och visa upp sig för festen. Och det tyckte ju inte hon. Utan hon hade ju en egen vilja, tyckte hon. Så hon sa, jag kommer inte. Och det här tyckte ju inte Ahasveros om. Hur kan hon säga nej till en sån begäran? Hur kan en kvinna säga nej till sin man? Och hur kan en undersåte säga nej till sin kung? Det här var ju liksom fel och förnedrande på så många sätt, tycker kungen. Hade han varit lite mer mogen eller nykter så hade han kanske kunnat hantera det här annorlunda och ryckt på axlarna åt det och skrattat bort det. Nu gjorde han inte det. Utan han tyckte att han tappade ansiktet inför hela festen och inför hela riket. Så han samlar ihop sina rådgivare och säger, vad gör vi med det här? Drottningen vägrar att lyda mig. Och de vet hur man tilltalar kungens fåfänga och smickrar honom. Så de spär på allt det här. Och fortsätter och överdriver och säger, ja det här är katastrof för kungen. Det här kommer sprida sig i hela landet och alla kvinnor kommer sluta lyda sina män och vi får kaos överallt, säger de. Det går inte. Så du måste markera. Du får helt enkelt skicka bort Vasti från hovet och göra henne till något annat än drottning. Och så gör han. För att rädda sitt ego och sitt rykte på något sätt så skeppar Ahasveros iväg Vasti. Hon är inte längre drottning. Och då börjar sökandet efter en ny drottning. Och ibland har det här beskrivits som någon slags antik skönhetstävling. Att det var liksom fint och tillrättalagt om man ställde upp sig med såna här band och sa att jag önskar fred i världen och kaniner till alla som önskar det och så här. Men så var det ju inte. Utan det här var förmodligen inte särskilt frivilligt. Utan kungens män samlade ihop de kvinnor som var vackrast. Vare sig de ville det eller inte. För att se vem är det som kan behaga kungen bäst. Och bland dem fanns Ester. Ester var en ung judisk flicka som hade blivit föräldralös. Vi vet inte varför, men båda hennes föräldrar hade dött. Och hon hade adopterats av sin kusin, nämligen Mordecai. Mordecai var kusin med Ester och en del äldre. Och han hade tagit sig an den här unga flickan och sagt, du får vara som min dotter. Och Ester blir utvald och tas till kungens harem. Och där fick man förbereda sig i 1 år inför att träffa kungen för att behaga honom så mycket som möjligt och den som han tyckte bäst om skulle han välja till drottning. Och det innebar ju att en flicka i taget fick gå in till kungen, äta med honom och underhålla honom så mycket som möjligt och sen underhålla honom i sängen också. Och sen skickades den iväg till resten av haremet och blev man inte utvald så fick man leva resten av sitt liv där. Man kunde aldrig gifta sig för att kungen hade varit med, utan man fick vara en del av kungens harem för resten av livet. Var det glamoröst? Nej, inte särskilt. Och Ester var bland de här. Och då fick man ett års förberedelse där man tränades i kunglig etikett och hur man skulle behaga kungen på bästa sätt och skönhetsbehandlingar och allt vad det var. Och Ester fick lite specialbehandling i det. Hon fick bra kontakt med han som hade hand om haremet. Och han sa, men jag kan fixa lite extra åt dig och du får den bästa platsen i haremet och så här. Så han hjälpte henne att förbereda sig. Och när det sen blir dags och Ester får möta kungen så blir han betagen i den här unga, sköna, judiska tjejen. Så pass mycket att han väljer henne till drottning. Och hon kröns till drottning över hela Perserriket. Mordecai finns där i bakgrunden. Han håller sig nära hovet. Han överger inte sin släkting utan han finns där utanför och håller lite koll på Ester. Hur går det för dig? Och så småningom så får han jobb åt kungen. Så han sitter vid kungens port och utför tjänster åt kungen. Och vid ett sånt tillfälle så får han också höra om en komplott mot kungen. Det är några vakter som planerar att döda kungen. Det här pågick ju ofta, den här typen av konspirationer för att komma åt kungamakten. Och Mordecai råkar höra några vakter planera en sån. Och meddelar det till Ester som meddelar det till kungen. Och kungen tar fast de skyldiga och avrättar dem genom att hänga dem. Och kungen var ju förstås glad över det. Men Mordecai får inget tack eller någon belöning. Men det skrivs ner i den kungliga krönikan, i berättelsen och historien om kung Ahasveros. Där skrivs det in att Mordecai räddade kungens liv. Vid hovet fanns också en man vid namn Haman. Han var en furste vid kungens hov. Och han blir befordrad till kungens närmaste man. Han blir som en slags premiärminister som håller koll på allting åt kungen och utför hans uppdrag och åtnjuter väldigt mycket respekt. Och Haman begärde att alla skulle buga sig för honom. Jag är ju ändå den näst högsta i hela riket. Han var inte mindre fåfäng än kungen. Så han tyckte att alla ska buga sig för mig. Men Mordecai vägrade. När Haman gick förbi vid porten där Mordecai satt så var han den enda som inte visade respekt för Haman. Och det tyckte inte Haman om. Han odlade det här föraktet och hatet mot Mordecai så pass att han började hata hela det judiska folket. Och han gjorde upp planer på hur ska jag kunna bli av med Mordecai och alla hans landsmän. Det måste finnas ett sätt. Och en dag lägger han fram ett förslag för kungen. Och säger, det finns ett folk som lever här bland oss i riket. Och de har sina egna lagar. Och det var ju sant. Israels folk hade ju sina lagar. Men de följde ju också kungens lagar. Men Haman målar ut dem som ett hot mot hela riket. Och säger, de gör som de själva vill. Om du inte gör något åt det här så kommer de ta över och hålla på det. Och det är inte värdigt dig, säger Haman. Han spelar på kungens fåfänga och smickrar honom och säger du borde se till att det här upphör. Och jag kan ta hand om det, sa Haman. Du behöver inte tänka på det. Jag har förberett en lag här som du bara kan skriva under. Så fixar jag allt det här. Och den här kungen som är ganska obetänksam, han frågar inte ens vilket folk det är. Utan han säger, varsågod Haman. Gör vad du vill med det här folket. Här är min ring, sätt min stämpel på det. Så kan du skriva vad du vill i den här lagen. Och göra vad du vill med det här folket. Och det ställer hela Israels folk inför hotet om förintelse. Den nya lagen innebar att alla i hela riket fick attackera alla judar på en viss bestämd dag och ta alla deras tillhörigheter. Man fick ta deras liv utan att det blev några konsekvenser och plocka åt sig vad man ville. Och Haman kastade lott om när den här dagen skulle vara och lotten föll på den 13:e i den 12:e månaden, den 13:e dagen i den 12:e månaden Adar. Då skulle det här ske. Och det var nästan ett år bort. Så det här kommunicerades ut över hela riket. Den här lagen spred sig. Och överallt där den gjorde det så började man sörja och fasta bland judarna. Och vi känner igen den här storyn. Hur många gånger har inte människor och riken rest sig upp mot Guds folk, gaddat ihop sig mot dem med målet att utplåna dem? Vi har hört det innan. Farao har försökt. Nebukadnessar har försökt. Herodes gjorde sitt bästa. Romerska kejsare har försökt. Hitler har försökt. Och Haman försökte också. Men bakom de här kulisserna så verkar ju Gud. Trots att han inte nämns vid namn i hela Esters bok i de här 10 kapitlerna, så verkar han. Han har ju redan sin hand med i det som sker. Han hade redan satt Josef på plats i Egypten innan det bröt ut som hände där. Han hade redan förberett Mose i 80 år innan han kallade honom till att befria sitt folk. Han sände Jesus när tiden var inne, står det. Och han hade installerat Ester som drottning i Persien. Mordokaj sörjde ju också det här, förstås. Och han gjorde som man gör när en jude drabbas av sorg och omvändelse samtidigt. Då klär man sig i säck och aska. Det här uttrycket återkommer många gånger genom den bibliska berättelsen. Att man klär sig i säck och aska. Och det är ju ett uttryck för sorg och omvändelse. Gud, hjälp oss. Fräls oss ur det här. Så Mordokaj sätter sig utanför slottet i säck och aska. Och försöker få Esters uppmärksamhet på något sätt. Och hon får bud om att Mordokaj sitter där ute. Och han sörjer och han är klädd så här. Och Ester vet ju inte vad det är frågan om. Hon lever ju i en skyddad tillvaro. I ett slott på det här sättet vid hovet. Där fick ju inga dåliga nyheter förekomma. Utan kungen levde i en skyddad tillvaro där allting skulle vara glatt och gott hela tiden. Så den här nyheten hade inte nått Ester. Så hon skickar nya kläder till Mordokaj och säger, ta på dig det här istället. Där kan du inte sitta i säck och aska. Och Mordokaj vägrar att ta på sig kläderna. Han skickar tillbaka dem. Och skickar meddelande till Ester och berättar, det här är vad som har hänt. Haman har skrivit en lag och kungen har skrivit under den. Och hela vårat folk är hotat. Om några månader så kommer vi att förgöras. Det bodde kanske ungefär 15 miljoner judar utspridda i hela det här jättestora riket som sträckte sig från Etiopien till Indien. Det fanns ingenstans att gömma sig. Du behöver gå in till kungen, säger Mordokaj. Han skickar bud med en man som går emellan och försöker kommunicera mellan Ester och Mordokaj. Du behöver gå in till kungen, säger Mordokaj. Du behöver vädja för ditt folk. Och Mordokaj vet ju mycket väl. Och Ester beskriver det tillbaka i kommunikationen. Men jag kan inte gå in till kungen hur som helst. Det kan ingen göra. Då riskerar man sitt liv. Om man kliver in till kungen utan att vara kallad på. Då blir man av med sitt liv. Om inte kungen räcker ut sin spira av nåd. Och säger okej, du får leva. Jag vill höra vad du har att säga. Så, och jag har inte varit kallad till kungen på över en månad, sa Ester. Så jag kan inte bara klampa in i tronsalen och säga någonting till honom. Du måste, säger Mordokaj. Du har inget val. Tror du att du ska komma undan för att du lever där? Du är en jude precis som oss andra. Och så säger han den här berömda frasen. Kanske har du blivit drottning just för en tid som denna. Gud nämns inte här heller, men underförstått. Kanske att Gud har satt dig i den här positionen för att du ska få möjlighet att rädda ditt folk. Så Ester bestämmer sig för att riskera sitt liv. Och hon säger, ja men om jag går förlorad, då går jag förlorad. Inte som ett uttryck för fatalism, utan ett uttryck för att jag är beredd att sätta mitt liv på spel för att rädda mitt folk. Och så ber hon och fastar i 3 dagar. Som en förberedelse för att gå in till kungen, så ber hon och fastar. Jag måste rädda mitt folk. Och så går hon in till kungen. Och när kungen får syn på att det är Ester som kommer, och hon står ju väl i högt i kurs hos kungen, så då räcker han ut sin spira och säger, du får leva. Jag vill höra vad du har att säga. Så hon kommer fram till kungen och han säger, vad är din önskan? Du får den. Och då tar inte Ester chansen och säga sitt ärende. Vilket man ju kan tycka är märkligt. Men hon säger, ja, jag vill bjuda dig och Haman på en festmåltid. Haman finns ju där också vid hovet och blir smickrad och lycklig. Ska jag få komma på middag med kungen och drottningen? Och kungen tackar ja och säger, vi kommer gärna på middag hos dig, Haman och jag. Så det gör de. Senare på kvällen så blir det fest och de sitter där och äter och dricker. Och så säger kungen igen till Ester, vad är det du önskar? Vad du än vill, jag kommer göra det. Och då tar Ester heller inte chansen. Utan hon säger återigen, jag vill bjuda er på middag imorgon igen. Jaha, sa kungen. Ja, men det är ju trevligt. Och festa och äta och dricka gott, det tycker vi om. Vi kommer igen, jag och Haman. Och Haman går därifrån och är verkligen på topp. Han tänker, jag blir ju verkligen i den inre kretsen här nu, innesluten. Och kungen frågar mig om råd, om saker. Och jag får sitta där med bara kungen och drottningen. Jag är verkligen uppe i smöret. Och när han går därifrån så passerar han som vanligt porten där Mordecai sitter. Och Mordecai vägrar som vanligt att buga sig för Haman. Och han blir ju rasande igen och kommer hem med den här dubbla känslan. Dels glädjen över att vara utvald till att få sitta och festa med kungen och drottningen. Och samtidigt den här föraktfulla judiske mannen som sitter där och vägrar ge sin respekt. Så han utgjuter sitt hjärta för sin familj när han kommer hem och säger, det här är både fantastiskt härligt och hedrande, men det är bedrövligt med de här judarna. Och hans familj säger då, ger honom rådet, ja men res en påle. Förbered en påle som du ska hänga upp Mordecai i. Och så går du till kungen imorgon och så säger du, jag vill avrätta Mordecai. Kan jag få göra det? Hänga upp honom i pålen. Så är du av med problemet. Och det tyckte ju Haman lät som en lysande idé. Vem vill inte resa en påle och avrätta en människa? Det är klart vi ska göra det, sa han. Så det gjorde han. Han lät resa en påle utanför sitt hus eller på sin egendom. Och så gick han och la sig. Och den natten kan inte kungen sova. Han ligger vaken och vrider sig. Vad han tänkte på vet man inte riktigt. Kanske undrade han vad Ester egentligen ville. Varför håller hon på med de här middagarna hela tiden? Vad är det hon vill egentligen? Eller så var det något annat. Men han kunde inte sova. Så han begärde in den kungliga krönikan. Att den skulle läsas för honom. Och det borde ju vara ett bra sätt att somna, tänker man. Om inte annat borde man ju bli trött då. Men han begär att få in den kungliga krönikan. Om man tar in den och börjar läsa, så här är det i ditt rike, det här har hänt. Och så kommer man till berättelsen om när Mordecai räddar hans liv. Den finns ju med där. Ja men här står det ju om när den här judiske mannen avslöjar den här komplotten och ser till att jag inte råkar illa ut. Jaha, just det hände ju, sa kungen. Vad blev det av det? Fick Mordecai någon belöning eller något tack för det? Frågade han sina tjänare. Nej, det fick han inte, sa de. Nej, det var inte bra, tänkte kungen. Så blev det morgon. Och Haman kommer dit tidigt, redo att lägga fram sin sak. Att nu ska jag begära att få avrätta Mordecai. Men kungen hinner före och säger, vad skulle du göra, Haman, om du verkligen ville hedra någon? Om du verkligen ville lyfta upp någon som har gjort någonting bra och hedra den, vad skulle du göra då? Och Haman tänkte ju, det är ju mig. Han var ju fåfäng och stolt som få och tänkte, nu vill kungen ta i här från tårna och hedra mig. Så han beskriver, ja men då skulle jag göra så här. Jag skulle sätta på honom en kunglig dräkt. Och så skulle jag ta en av kungens hästar som den personen fick rida på. Och furstar fick leda runt den här personen i staden och ropa ut att den här personen vill kungen verkligen hedra. Det skulle jag göra. Vad fint, det låter bra, sa kungen. Gör så med Mordecai. Vilken chock. Den personen som han kom dit och egentligen ville avrätta, säger kungen nu, du ska hedra Mordecai. Så Haman fick snällt och lydigt ta fram en kunglig dräkt till Mordecai. Hämta honom, klä på den, sätta honom på en av kungens hästar. Samla ihop ett följe och leda runt Mordecai i staden och ropa ut, det här är en person som kungen verkligen vill hedra. Vilken förnedring för Haman. Och han gick där och skämdes, och han gick därifrån. Då står det att han täckte sitt ansikte när han gick hem igen sen. Så förnedrad var han över det här. På kvällen var det dags för middag igen. Haman och kungen sätter sig med drottningen. Och den här gången tvekar inte Ester. När kungen frågar, vad är din önskan? Vad är det du begär? Om det så är halva kungariket så ska du få det, säger kungen. Och då säger Ester, det är någon som vill döda mig och hela mitt folk. Va? Säger kungen. Vem är det som vill döda dig, min älskade drottning? Det har man, säger hon. Och pekar tvärs över bordet. Det är han. Han har stiftat en lag som du har skrivit under om att utrota mig och hela mitt folk, det judiska folket. Och kungen blir ju chockad och upprörd förstås och går ut därifrån och försöker samla ihop sig lite grann. Och Haman förstår att nu är loppet kört. Så han vädjar för sitt liv till drottning Ester. Och han lägger sig vid hennes fötter och drar i hennes kjolar eller vad han gör. Och kungen kommer in och får syn på det och tänker, inte nog med att han vill döda drottningen, nu ska han förgripa sig på henne också. Så han säger i ilska, för han får reda på att Haman har också rest en påle för Mordecai. Så han säger, häng upp Haman i den pålen. Och det gör man. I den påle som var avsett för Mordecai hängs Haman och dör. Men faran är ju inte över där. Den här lagen som kungen har stiftat, den gäller ju fortfarande. Att vem som helst får utrota alla judar om man vill och ta deras saker. En lag som kungen hade satt sitt sigill på, den gick inte att återkalla. Och det kunde han inte göra med den här heller. Utan man var tvungen att stifta en annan lag som Mordecai skrev och kungen satte sitt sigill på, att alla judar har rätt att försvara sig. De har rätt att samla ihop sig och bilda styrkor och försvara sig mot det här angreppet. Och det fanns massa andra som liksom Mordecai var fyllda av hat och tänkte utföra det som Haman hade tänkt. Så när den här dagen är inne så blir det attacker runt om i hela riket. Men eftersom judarna har fått chansen att förbereda sig och försvara sig så står de emot och räddas från att utrotas. Och så blir det fred. Och Mordecai blir upphöjd till den här positionen som Haman hade. Han visar sig ju vara av en helt annan karaktär och virke än Haman. Och kungen tänker kanske att jag behöver någon som är lite mer balanserad. I den bästa av världar, tänkte han så. Så han utnämner Mordecai till att bli den nya premiärministern. Och få en upphöjd position. Och så slutar historien lyckligt. Och man firar en stor fest som kallas för Purimfesten. Till minne av hur Ester räddade sitt folk. Purim betyder lott. Och det syftar på hur Haman kastade lott om vilken dag som judarna skulle utrotas på. Och på den dagen firar man fortfarande Purimfesten till minne av hur Gud räddar sitt folk. Och det här är ju inte bara en spännande story. Utan det här har ju hänt i verkligheten. Och det som stod på spel är ju inte bara det judiska folkets överlevnad, eller inte. Utan Guds frälsningsplan innebar ju att det judiska folket skulle vara det redskap som fick bära fram frälsningen till alla folk. Det var ju Guds löfte. Det som sker när Jesus kommer och efter det med anden och kyrkan, det sker ju inte i ett vakuum, utan det sker ju inom ramen för den berättelse som har föregått det. Guds frälsningsplan som har föregått under lång tid, förberett och jämnat marken för att Jesus skulle komma när tiden var inne. Och Guds plan hängde ju på att det fanns ett judiskt folk som han kunde använda att föra fram Jesus genom. Utan det judiska folket ingen räddning. Sen finns det en massa bra och viktiga poänger och lärdomar som man kan dra ur den här storyn. Kanske Gud har talat till dig om något särskilt eller strykit under någonting som talar in i din situation. Och man skulle kunna prata om lagen om sådd och skörd. Hur har man får skörda det han har sått av hat. Det drabbar honom själv. Guds dom drabbar honom på något sätt. Eller att Gud väljer ut sina redskap bland väldigt bristfälliga människor. För det här är inte en så tillrättalagd story som vi tror. Alltså Ester och Mordecai verkar inte vara särskilt gudfruktiga när historien börjar. Och det är kanske därför som Gud inte nämns heller. Och fattar en del märkliga beslut på vägen. Men trots det använder Gud Ester och Mordecai. Eller man kan prata om att Gud styr historien. Han för den framåt. Även när det kan kännas som att vi inte vet om han verkar eller så verkar han. När du och jag sover, då arbetar Gud för att fylla sina syften. Men det viktigaste poängen och den tydligaste, det är nog den här, tänker jag. Att du och jag är också kallade för en tid som den här. Precis som Ester. Gud, han är ju fortfarande sysselsatt med sin frälsningsplan. Och den såg till att föra fram Jesus. Och när Jesus hade gjort det som han kom för att göra och som förändrar allt, så handlar ju den planen om att leda människor till Jesus så att de får möta honom. Och det är ju det mest avgörande och livsförvandlande som kan ske i en människas liv. Och vi tror ju att det har betydelse inte bara för det här livet utan också för evigheten att människor får uppleva Jesus. Och Gud använder fortfarande bristfälliga människor till att vara hans redskap och genomföra det som han har tänkt. Så därför är ju varje troende människa kallad till att vara med i det som Gud gör. Varje generation har som uppgift att föra ut evangeliet till sin samtid. Och du och jag är kallade att vara med i det för en tid som den här. Den som du och jag lever i. Mitt i hur våra liv ser ut. Gud har format dig och ställt dig där du är för att du med ditt liv ska peka på Jesus för människor som finns runt omkring dig. Och Ester höll inget tillbaka i slutändan. Utan hon sätter sitt eget liv på spel och säger, ja, men om jag går förlorad, då går jag förlorad. Men att rädda liv är mer värt. Och Jesus håller heller ingenting tillbaka. Utan han ger allt för att människor ska ha möjlighet att lära känna honom. Ester kunde ju ha tänkt, ja, men jag är ju bekväm här där jag är. Jag är drottning, jag klarar mig nog. Men det gjorde hon inte. Jesus kunde ju ha tänkt, jag har det rätt bra i min himmel. Men det gjorde han inte. Och frågan är, vad tänker du och jag? Vad är våran respons på Guds kallelse att du är kallad för en tid som den här? Och människors eviga väl står på spel. Är vi nöjda med att vi har det bra? Att vi har fina hus och äter gott och åker på semester och livet rullar på? Eller längtar vi efter någonting mer? Vad är det värt för oss att människor som inte känner Jesus får uppleva honom? Vad är det värt för mig personligen? Vad är jag beredd att satsa eller ge upp för att det ska hända i en tid som den här, som du och jag lever i? Det är ju en knivskarp utmaning till oss som troende och som Guds församling utifrån berättelsen om Ester. Är vi nöjda med att vi har det bra och att vi är med och gör skillnad lite här och där, eller längtar vi efter någonting mer? Guds rike har i alla tider utbretts genom människor som är beredda att lägga ner sina liv och säga som Ester, ja men det spelar ingen roll vad som händer med mig. Det här är värt mer. Jag tror att Gud längtar efter att få se människor överlåta sina liv på det sättet nu också. Jag tror inte att det här är en tillrättalagd fin berättelse om någonting som hände då som vi kan ha med oss när vi lever våra liv. Utan jag tror att det här är en knivskarp utmaning mitt i våra tillrättalagda, välpolerade liv som säger, vad är du beredd att göra? Vad är det värt? Amen.